Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Men det är ju det som är lite roligt. Jag började att ha mina pengar hos er och sen lite förmätet så tänkte jag så här, men nu kan jag göra ett bättre jobb. Så testade jag att göra jobbet själv i 10 år för att konstatera så här, nej jag hade fel. Ni gav ju en mycket bättre avkastning och sen bytte jag tillbaka till er.
Varmt välkommen till Riket Tillsammans podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 289 och idag har vi gäst med oss. Vi har Pontus von Essen som är Head of Strategy på Sjunde AP-fonden. Mm. Och jag älskar Sjunde AP-fonden både för att de är ju det här om man har valt AP7 Sofa, det här icke-valsalternativet i premiepensionen som jag tycker är liksom ett av de bästa valen man kan göra där, så är det ju så att de har ju 5 miljoner svenskar som kunder, eller 5 miljoner svenskar har sina pengar hos dem och de förvaltar alltså hisnande 900 miljarder kronor. Liksom
det är rätt mycket pensionspengar.
Ja, men precis. Mm. 900 000 miljoner. Mm. Det är ju helt bisarrt. Men vi pratar om då deras räntefond, eftersom räntor är inne i spel, men vi kommer in även på liksom andra liksom portföljen och hur det hänger ihop med deras aktiefond och hur det hänger ihop, hur de resonerar som är liksom så pass stora förvaltare i Sverige och liksom hur man skapar olika typer av ränteportföljer. Så jag tyckte detta var jättespännande. Vad tog du med dig?
Vi pratade ju också om några lyssnarfrågor såklart.
Ja.
Ja. Jo, men jag tyckte det var kul att lyssna på Pontus, för att han var jordnära och försökte liksom förklara det här med räntefonden och räntor liksom generellt på ett sätt som är, alltså, som man ändå kan liksom haja lite grann. Ja. Alltså, jag är ju inte den som är ekonomiintresserad av oss två egentligen.
Nej.
Men jag känner ändå så, ju mer jag hör det här desto mer lär jag mig. Och jag tyckte det var kul att prata med Pontus.
Ja. Nej, men jag gillade också att det blev både allmänbildande och lite nördigt.
Och lite nördigt, ja.
Liksom vissa delar. Och eftersom vi pratar om, liksom då, om fond, vi pratar om pension, så är det viktigt att säga några saker. Det första är så här att alla placeringar kan öka och minska i värde. I värsta fall kan man förlora hela beloppet. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Vi har själva våra pengar i AP7 Sofa sedan flera år tillbaka. Vi har inte fått betalt för detta, så detta är inget samarbete. AP7 har inte heller fått betalt, utan jag tycker, eftersom liksom 5 miljoner svenskar har AP7 eller har sina pengar hos dem, så tycker jag att detta är liksom så här relevant liksom information. Mm. Så att det är liksom ingen investeringsrekommendation bortom just att jag faktiskt brukar säga överväg AP7 Sofa, men det pratar vi om i andra avsnitt. Så att du behöver liksom göra din egen research, du behöver fatta ditt eget beslut och det är sådant. Vill man läsa mer om allt det här med villkoren och friskrivning, så läs mer på riktsammans.se/villkor. Med det sagt så tänker jag att det är väl bra att vi släpper på Pontus.
Yep.
Varmt välkommen Pontus von Essen. Du arbetar ju som Head of Strategy på Sjunde AP-fonden, eller det som normalt kallas AP7, och sedan ett par år tillbaka. Och ni förvaltar ju en räntefond på typ 90 miljarder med förvaltat kapital och en aktiefond på över 800 miljarder kronor i förvaltat kapital för ungefär halva svenska befolkningen. Och du har varit portföljansvarig och ansvarig för tillgångsallokering på Ericsson, på deras pensionsdel, arbetat med räntor på SEB, haft en kort session på Lehman Brothers och en hel del liksom så här styrelseuppdrag. Varmt välkommen!
Tack så mycket!
Är det något du vill lägga till?
Nej, egentligen inte. Jag menar, jag har varit på AP7 i 5,5 år nu ungefär och har gjort lite olika saker där. Så att nu senast ansvarig för strategi, och då är det mera business-strategi. Alltså hur företaget, Sjunde AP-fonden, förvaltningsbolaget, hur vi ska bedriva förvaltningen. Mm. Och innan dess var det mera ränteförvaltning, alfaförvaltning, exekvering och valutahantering.
Mm. Mm. Precis, precis.
Men innan vi går in på räntorna så... Von Essen, är det en stor släkt? Eller,
kanske alltså, var någon kammare som är Strindberg.
Och det är Siri von Essen, är du släkt med henne?
Jag kommer ihåg rätt, så var Siri von Essen då den andra von Essen-släkten. Det finns två stycken. Så
att, ja, det finns två, ja.
Jag tror att hon var från den andra, ja.
Men är inte det alltid, att det är alltid den andra delen, känner jag?
Ja, jag har också en släkt, mina föräldrar från Polen. Och vi har också en släkt där som är så känd. Men det är alltid, vi är den fattiga delen.
Men du, jag tänker så här Pontus, om vi börjar liksom på ganska hög nivå så här, varför skulle du, till någon som får undra så här, alltså varför ska jag lyssna på detta, varför är räntor viktiga? Alltså så här, räntor har ju inte varit i spel på 10 år liksom, varför skulle du säga att räntor är viktiga?
Men det är väl framför allt viktiga från ett samhällsperspektiv. Alltså hela ekonomin bygger ju på konceptet ränta. Om du inte vet vad den riskfria räntan är, så kan du inte prissätta någonting annat, och inte ens egentligen en aktie. Det är egentligen därifrån allting börjar. Så jag menar, hela systemet bygger på att någon lånar ut pengar, får ränta på de pengarna, och den andra sidan betalar ränta på de pengarna. Sen så kan man ju komma till investeringsvärden och hur man hanterar räntor eller hur man kan använda sig av räntor där. Men grundkonceptet, hela ekonomin, hela monetära liksom, systemet bygger ju på att centralbanken sätter räntan och sen så kommer allting därifrån. Det är det mest grundläggande konceptet.
Mm. Och kan du inte säga någonting mer om det här med, alltså för någon som liksom lyssnar som är så här ny, hur tänker du där med prissättningen? Alltså att, ja, men då kan man inte prissätta någonting annat. Hur tänker du där?
Nej, men man kan ju börja med då att centralbanken egentligen sätter räntan för idag till imorgon. Det är egentligen det de gör. Det är så systemet ser ut nu, och det har väl gjort sedan 80-talet ungefär. Så det är inte flera hundra år gammalt på något sätt, även om räntor har funnits i tusentals år. Det finns ju hela vägen tillbaka till flera tusen år sedan så registrerade räntor. Så det är ganska intressant. Men idag då så sätter Riksbanken i Sverige räntan för vad en krona kostar att låna om man är då en bank och kan låna av centralbanken. Eller då vad staten i princip kommer kunna låna pengar på. Och sen så blir allting annat egentligen riskpremier på den räntan. Så att om du är ett företag och ska låna på en längre period, då får du dels titta på vad är riskpremien för den längre räntebindningsperioden, säg ett år. Och du får titta på vad är risken att du går i konkurs egentligen då, som marknaden kommer prissätta också. Det är de aspekterna som läggs på den här overnight, eller liksom endagsräntan som Riksbanken sätter då. Och därmed, och det gäller ju alla våra bolån, alla här har vi bolån säkerligen. De prissätts ju av banken på lite samma sätt för att de då är tvungna att hitta pengarna som de lånar ut till oss i kapitalmarknaden i stor del. Och därmed så går det igenom där till hela vägen till bolåneräntan. Så i princip allting handlar om konkursrisker och likviditetsrisker utöver det här som Riksbanken sätter då, som är liksom den säkraste, kortaste räntan för vad en krona kostar.
Mm. Nej, men jag tror också att vi har pratat om det innan, alltså så att man kan skilja på de här två riskerna, alltså som ränterisk och kreditrisk. Skulle du hålla med om det? Alltså så här, ränterisken... Alltså så här, okej, vad får jag betalt för det här och förändras den här räntan? Att om jag lånar ut till dig, Caroline, nu 100 kronor, så just nu är räntan 3. Men om räntan förändras till 5%, så då hade det varit bättre att inte låna ut till dig idag utan vänta till imorgon och låna ut till dig för 5 kronor. Och sen kreditrisken kan man väl säga så här, ja, men vad är risken att Caroline inte betalar tillbaka?
Exakt. Ja, du skulle kunna ta de 100 kronorna som du lånat då för 3% ränta, så lånar de till mig för 5%, så tjänar du 2% emellan där. Det är typiskt ena sidan av det. Å andra sidan, kreditrisken skulle vara då att du försöker sälja det här lånet till mig. Då kommer jag ju tänka, okej, men vad är chansen att du kommer betala tillbaka de pengarna i slutändan? Då vill jag ha en liten... Jag känner ju inte dig så väl, jag har inte koll på din privata ekonomi. Det kan ju hända vad som helst. Är det en dagslån? Det kommer nog inte hända så mycket. Är det 10 år? Ja, då kommer jag väl ha ganska mycket premium där. Ganska mycket säkerhetsmarginal för att våga köpa det. Så att ja, det är helt olika risker. Och jag menar, ska man vara lite mer teknisk och tänka lite mer portföljkonstruktion, så att ha liksom ränterisken i sin portfölj, att addera ränterisk i sin portfölj, har under den senaste tiden då, egentligen sen 80-talet, sen inflationen kontrollerades. Det har varit en väldigt bra sak, för att den är negativt korrelerad, eller den samvarierar då negativt med aktierisken eller kreditrisken för den delen. Så att om du har en exponering mot att räntan ska gå ner, så kommer du tjäna pengar när börsen går dåligt. Så har det varit senaste tiden, och det fungerar så i ett väl fungerande ekonomiskt system.
Förutom 2022.
Ja, där har vi problemet då, för då var ju inflationen inte under kontroll. Och det är så det varit innan också. Så att då var det inte väl fungerande, kan man ju säga. För att hela handlar ju om du tror att räntan går upp för att inflationen går upp, eller räntan går upp för att ekonomisk tillväxt går upp. Tror att ekonomisk tillväxt är det som driver, då är det ju liksom, fungerar systemet som det ska, och då får den här negativa korrelationen mellan räntor och börsen som tycker om då. Men åt andra hållet är ju inte bra, som vi såg då 2022.
Mm. Ska vi ta en läsarfråga här, Caroline?
Japp. Vi tar Anton Byberg. Vem är personen som borde välja en räntefond? Det vill säga, är räntefond?
Eller en räntefond allmänt.
Liksom. Allmänt, ja.
Ja.
Ja, men okej, det finns ju ett antal olika alternativ där. Eller personer, eller liksom tillfällen i livet. För vi är ju en pensionsförvaltare, vi förvaltar ju folks pensioner, och för oss då, så när vi stoppar in pengarna i vår räntefond, de flesta personer allokerar vi ju för också. Du kan ju välja aktiefonden eller räntefonden separat, men om du inte har gjort ett val så allokerar vi åt dig. Och då tänker vi så här att desto äldre du blir, desto mer sannolikhet är att du vill ta ut pengarna, för att du kommer inte jobba längre, du behöver de här pengarna, det är ju dina pensionsbesparingar. Och liksom, du vet ju aldrig hur många år du har kvar efter pensionen. Så därmed så vill du ha en säker investering. Du kanske vill ta ut pengarna lite varje månad. Du kanske vill ta ut dem i en klumpsumma. Men oavsett så vill du veta ungefär vad du har att ta ut där. För att du kommer inte kunna skapa några nya intäkter, så du inte kommer kunna ta ett nytt jobb. Därmed då så är en räntefond väldigt bra för någon som vill ha säkerhet och trygghet. För det du bygger in egentligen är ju då att du vet vad du får. Så länge inte du har några konkurser i de emittenter eller de som du har lånat ut till, så vet du vad du kommer få. Så jag menar, lånar du ut till staten på 3%, så är det ju en otroligt liten sannolikhet att svenska staten går i konkurs inom 3 år. Man ska ju aldrig säga att det är 100% tydligt att de inte gör det, men det är ganska nära. Så då de personer som behöver trygghet och säkerhet vid sina investeringar, men det kan ju också vara människor som under vissa perioder i livet parkerar pengar snarare. Säg att du har sålt en bostad och ska flytta till ett annat land och där hyr du. Då har du pengar över som ligger på ett konto. Då kan du likväl köpa en obligationsfond eller liknande som har en viss, ja, en lägre risk kanske. Det beror på vilken risk du vill ta med de pengarna såklart. Men om du vill veta att när du kommer hem om 3 år, ditt tillfälliga jobb eller studier är slut, ja, då vill du veta ungefär vad du har. Då passar ju räntor också mycket bättre.
Mm. Det är bara ett kort sidospår. Detta är mest bara så att jag vill bara att, om jag har tänkt rätt. Men ibland så brukar man säga, prata om räntefonder, ibland pratar man om obligationsfonder. Det är väl egentligen bara löptiden. Man säger under 1 år så kallar man det för en räntefond, och om löptiden är över 1 år, då kallar man det för obligationsfond. Är det så?
Ja, typ. Jag skulle säga så här, ofta så blir det här allting är på engelska generellt sett när man jobbar i det här, som alla, de flesta motparter vi har, alltså banker och liknande, där är all konversation på engelska. De svenska bankerna säljer till internationella kunder likaväl som till oss, så det mesta händer på engelska. Så det blir fixed income då, som är då, och det är ju fixed income, man vet vad man får i inkomst. Och då egentligen kan man säga så här, bonds på engelska då pratar du verkligen obligationer, det är instrument, du köper dem, de är ofta rätt långa, ja, löptider mellan, som du säger, 1 år och utåt egentligen. Så i Sverige finns ju konceptet som liksom penningmarknadsfonder, och då är det ju innanför, jag tror det är ungefär 1 år, kanske maximalt 2 år, däromkring. Förr i tiden så var det är ett annat sorts instrument då man köper, mycket kortare, mer likvitt på vissa sätt. Du har inte lika mycket kovenanter och andra liksom specialsaker med varje obligation som du har längre ut på kurvan. Men fixed income idag handlar mycket mer om derivat också. Så om du säger räntemarknaden, så handlar det väldigt mycket mer om derivat utöver också obligationerna. Så är det en obligationsfond eller en räntefond, så skulle jag tänka på ungefär samma sätt i Sverige. Jag skulle inte säga att en räntefond inte kan innehålla obligationer, att en obligationsfond inte kan ha viss exponering mot räntederivat. Så att för mig är de ganska likvärdiga.
Ja, men bra, då har jag lärt.
Vad är nu derivat?
Derivat är väl att man investerar i förändringen av någonting. Så istället för att jag äger själva det underliggande, så äger jag något som ger mig förändringen på värdet. Så hur skulle ge facit nu, Pontus, nu när jag har gjort bort mig?
Nej, men du har helt rätt. Det är precis det. Det är egentligen bara att du vill ha exponeringen, men du vill inte ge bort alla pengarna. Så att tänk dig att då ingår vi ett avtal och säger att du ger mig pengar om räntan går upp och jag ger dig pengar om räntan går ner. Men det är inte så att jag ger dig 100 kronor dag ett, utan de sätter jag på ett konto, så vet du att de finns där och du gör samma sak. Fast jag kanske inte behöver sätta 100 kronor där, jag sätter 10 kronor där. Så det gör att jag kan få 10 gånger så mycket exponering mot räntan om jag gör ett sådant derivatavtal, jämfört med om jag skulle köpa obligationen av dig. Det är egentligen ett sätt att få mer exponering mot någonting än man kan få genom att bara köpa ett avista instrument, och ett cashbaserat instrument.
Ja. Men det kan inte bara skratta.
Nej, det är så roligt för det blir så komplext på en gång liksom. Ja. Och sen så kommer det ett nytt ord man bara. Ja.
Precis.
Nej, men vi kör på.
Men jag tänker att vi hoppar tillbaka och sen så jobbar vi oss neråt igen. För att om vi tar liksom, om vi zoomar ut, så tänker jag att som du sa innan att ni förvaltar, och det som jag är ett stort fan hos er, och det är en av de grejerna jag gillar, att ni har ju, jag tror ni kallar det på er egen hemsida, två byggstensfonder. Ni har ju AP7 aktier och sen har ni AP7 räntor. Och sen har ni liksom, och detta är de två extremerna skulle jag säga, AP7 räntor det är låg risk och sen AP7 aktier högst risk. Och sen har ni dessutom däremellan så här offensiv, balanserad och försiktig. För någon som aldrig varit inne på hemsidan, kan du inte beskriva liksom hur är er tanke? För de här offensiv balanserade, det består ju av en kombination av de här två extremfonderna.
Exakt. Så det är liksom grundtanken och egentligen hela tanken för de som jobbar på AP7, det är ju att skapa det som är SOFA:n och liksom det här hanteringen av alla som gör ett icke-val, de ska ändå få ett minst lika bra val som om man gjorde det. Det är vår tanke då, att vi ska ta hand om de personerna och göra det bästa vi kan på ett aggregerat sätt över en väldigt lång tidsperiod. Och egentligen då så byggstenarna till det kommer från den här Capital Asset Pricing Model, alltså CAPM, som egentligen bygger på att du har den här riskfria räntan och sen så har du en kurva då, eller liksom mer och mer riskabla tillgångar, och de kommer vara mer och mer volatila. Och då kan du då bygga en portfölj av de här olika tillgångarna och därmed få en bra avkastning i relation till din volatilitet eller risk. Sen beror det på då hur mycket risk vill du ha, vad på kurvan vill du vara, och då tänker vi så här, ja men när folk är unga så ska de ha mycket risk, det är på lång sikt. Egentligen utöver liksom 10 år eller längre horisont så är det nästan bara, liksom, du kan ha i princip bara aktier ungefär. Man kan ha lite räntor, alltså man kan ha likviditet, man kan ha liksom pengar åt sidan. Men den här delen av din pension som egentligen är liksom innesluten, du kan ändå ta ut dem, så är det lika bra bara aktier. Och sen så adderar vi ännu lite mer aktierisk, för att det är liksom vad vi ser är bäst på den horisonten som folk har. Men när du blir äldre då, så flyttar vi över pengar till den andra byggstensfonden som är den här riskfria fonden. Då. Så då har vi valt att lägga den extremt lågt ner i risk. Och självklart till låg avkastning också. Så att det är ju nackdelen med vår räntefond. Då. Men samtidigt så de papperna vi har där är i princip alla högsta rating och statspapper, bostadsobligationer och andra såna här överstatliga organisationer som IMF och liknande. Så väldigt säkra investeringar. Och sen så om du vill välja själv så har vi gjort några kombinationer till dig som du kan välja från. Men du kan ju också välja exakt hur du vill, hur många procent du vill, vid vilket tillfälle som helst egentligen. Du kan köpa en fond eller båda fonderna eller hur du nu vill göra.
Mm. Jag tänker bara en sån här parentes i det du sa, så här, när man är ung så tänker jag liksom, jag kommer ihåg när jag läste det första gången så tänkte jag så här, ung, ja men då är man typ 25, 23. Men sen så var jag så här, men vänta, ung i forskning eller ung utifrån ert perspektiv är ju att ni börjar inte vikta ner från typ 55 års ålder. Så
exakt.
Det är väl... Så att det är väl skönt, tänker jag, för alla som lyssnar och tänker så här, ung, ja men det är man tills man är 55. är det någon specifik tanke ni har haft där, eller alltså det här med glide path? För att det, om jag inte minns fel så lägger ni på ungefär 3% räntor per år från 55 års ålder.
Ja, men det hela handlar ju om demografi, hur länge du ska jobba, hur länge du förväntas leva i allmänhet, när du ska ta ut din pension. Vad som är bäst i snitt över väldigt lång tid. Så vi vill ju inte optimera för en enskild ålderskohort. Alltså vissa personer som är exakt 50 idag eller födda på 70-talet eller 50-talet. Utan vi vill ju optimera för alla som är i systemet. Så över tid så bör, och beroende på när du då slutar jobba. Så över tid i snitt, utan att vi vet någonting om individuella människors egna val. Så är det här liksom den optimala produkten vi kan skapa. Det är ungefär där vi... är. Sen så ändras ju nu vår lagstiftning då vid årsskiftet här, 22-23. Och vi gör att vi kommer kunna göra mera, addera flera komponenter till det här framöver då. Och det är lite det som är strategitankarna också. Till exempel fastigheter har vi varit ganska öppna med och pratat om att vi investerar i länge. det förbättrar den här kurvan då, ration, relationen med avkastning mot risk, ser vi blir bättre om vi adderar flera tillgångsklasser.
Mm. Men för det gäller liksom aktiedel, eller att ni kommer ha det liksom i den här aktiedelen med så här infrastrukturprojekt och fastigheter, alltså lite den typen
är
av...
Är det land också då? Markfastigheter eller?
Ja, alltså det skulle ju kunna vara det, men jag menar egentligen så är det så att vi har fått en ny gräns för hur mycket illikvida investeringar vi kan ha. Mm. Och sen kommer det ta väldigt, så det står egentligen inget om exakt vad det ska vara. Utan det är ju då samma som de andra AP-fonderna, så bestämmer de själva vad de vill göra och vi bestämmer vad vi vill göra. Det beror på vad vi hittar för investeringsmöjligheter etc. Och det tar lång tid att göra det där. Så det blir som en långsam utrullning, kontrollerat. Ungefär egentligen på samma sätt som vi gör med allting annat.
Mm. Alltså om vi tar bara sidospår, nu hoppar vi in i aktiefonden. Jag vet inte, förr så var det ju mycket prat om att där fanns en möjlighet att öka risken genom typ belåning eller så här. Men sen har jag för mig att jag läste i något utskick eller någonting att det är inte lika aktuellt längre, att ni har löst att ta lite hög risk utan att använda hävstång. Är det bara så här, vet jag har drömt det där, eller hur förhåller ni er till den här hävstången?
Nej, det kan man väl säga att generellt sett då, så från början 2010, 11, 12 där i början, då var ju hävstången på 50%, alltså belåningen på 50%, så vi adderade det genom att belåna fonden. Derivat igen då, gjorde derivat på 50% av beloppet i fonden kan man säga. Mm. Sen har vi gjordes det då under 2016 en större liksom förändring av den strategiska allokeringen. Vi tänkte om, vi adderade andra komponenter i fonden, så nu har vi mer småbolag, vi har mer emerging markets. Och vi har de komponenterna egentligen är mer volatila i sig än de här globala aktierna som vi hade innan enbart. Och vi har private equity också, det är också mer volatilt. Så de där komponenterna gör att hela fonden i sig blir mer volatil, och då behöver vi inte ha lika mycket belåning på den för att uppnå den här risken. Och det är den risken vi vill uppnå, i den som de sagt är bäst på 30 års sikt för gemene man, alltså snittinvesterare.
Mm.
Ja, pratar vi nu om räntefonden?
Nej, nu pratar vi om aktiefonden.
Ja, för att jag tänkte bara ett sidospår. Vad skulle ni inte ta in i den? För vi läste ju att kanadensiska lärarpensions...
Det var Ontarios. Det var så här, Ontarios Teachers lärarfonden. De hade investerat i FTX.
Vi förstår att ni inte skulle göra det. Men
ja, fast det var så här. Det var ju, sen ska man ändå ge Ontarios lärarfond lite cred. Ja. För det var bara så här noll, alltså det var under en
man
halv. Det var under en halv procent. Liksom. Men ja.
Ja, men de är väldigt duktiga. Alltså de kanadensiska pensionsfonderna är väldigt duktiga i generellt sett. Och Ontario Teachers är också väldigt bra. Eller har en stor utbyggd organisation och bra historisk avkastning och så. Men det är som du säger, att alltså desto mer, de gör mycket fler direktinvesteringar. Vi gör ju inte så mycket direktinvesteringar. Alltså vi är ju mer av att vi allokerar till någonting. Alltså då är det en förvaltare emellan där. Och så att för oss, om vi skulle varit investerade i FTX, så skulle det varit via någon av våra venturefondsallokeringar som finns i vårt private equity-program. Och då skulle det vara, nu är private equity några procent av portföljen. Säg 4, 5, 6 beroende på marknadsläget. Och så skulle det varit en liten del av det i sådana fall. Så det är ungefär där som, och självklart det är som allting annat. Om du har 1000 investeringar som du säkert finns i vår aktiefond, har ju flera tusen aktier till exempel. Det är klart att någonting går i default, någonting går bankrutt. Det är bara att titta på vad Ryssland. Ryssland fanns med innan kriget som det fanns i alla. För det fanns med i MSCI World All Country Indexet som vi replikerar. Och där hade vi en nedskrivning på 0,9% eller något sånt. Och det kan ju hända igen. Men vi tycker att vår investeringsstrategi, det sätt vi gör på, är ganska optimerat för att göra det billigt och enkelt att förstå. Och därmed så har vi inte varken interna team som gör direktinvesteringar i sådana tillgångar som FTX eller en speciellt stort private equity-program som gör stora sådana allokeringar.
Mm. Jag tänker också så här, min resa hos er, den började som att i AP7 Sofa som vi ska också prata lite om. Och sen så tänkte jag ju så här... Amen,
och
jag,
min då också.
Ja, din också.
Ja, och den hängde ju med Jans här nu.
Ja, vi har varit tillsammans
för länge. Jag tyckte så här, men vi gör så här.
Ja, men vi började på AP7 Sofa och sen i något slag av övermod i ett par år så tänkte jag så här, alltså jag är mycket bättre än dig och ert team på plats och jag kör själv. Mm. Och sen efter 10 år... Så
valde själv.
Valde liksom, själv såklart, pengarna. För jag var ju mycket bättre. Mm. Och sen efter 10 år så insåg jag när jag tittade på min avkastning och sen så tittade jag på er avkastning, så var ju er avkastning mycket bättre. Och sen bytte jag tillbaka för 10 år sedan och haft er igen. Så jag brukar säga ibland så att jag har gått hela varvet runt. Jag skulle säga så här, hur är det vanligt eller liksom så här, vad tänker du när du hör det här? Och, ja,
Jag tänker att det som är bra där, som är starkt av dig, det är att göra aktiva val och även sen utvärdera de valen och sen göra ett nytt aktivt val. För väldigt många människor generellt sett hamnar i att om du gör en investering som inte är lika bra som du trodde eller som du förlorar pengar på, så tittar du inte på den. Utan det finns ju en stark korrelation mellan att hur mycket du handlar på de här Avanza och liknande. Om det går bra eller dåligt. Och ofta så ska det vara precis egentligen tvärtom. Att de vinnarna som du hittar ska du låta vara. Och de förlorarna som du ska stänga ner snabbt. Och folk gör precis tvärtom. Ta många små vinster och köper och säljer. Men de stora förlorarna låter man bara vara hela vägen ner till noll.
Ja. Men kan du säga någonting om AP7 Sofa? Hur brukar du förklara den? För att jag påstår att det där är en av de bästa grejerna vi har i Sverige.
Ja, nej, men det är ju samma sak. Alltså, om man tänker investeringen då, så är det de här två byggstenarna. Så den är otroligt, den är verkligen optimerad för att vara enkel och vara billig. Och skalbar också till stora delar. Och vi kan komma tillbaka till vad som inte är skalbart kanske. Men egentligen då, så i grunden är det så att när du kommer in i systemet, när du börjar jobba och du inte gör det här valet. Då, det här är liksom din lilla silver lining till din pension. Det är där du tar risk. Så då ger vi dig så pass mycket risk som vi tycker är rimligt att ta. Och det är mycket risk då. För då blir det aktier 100% egentligen. Och sen så med den här belåningen då. Så säg 115-125% kanske i aktierisk. Och anledningen att vi gör det är för att du kan ta det. På sikt så är det den premien som du förväntar dig att få. Sannolikheten att du ska få ditt sannolika utfall blir så bra som möjligt om vi gör det på det sättet. Och du gör det så billigt och så enkelt som möjligt. Globala aktiefonder replikerar index, vilket gör att vi riskerar inte att hamna snett i någonting. Eftersom att egentligen så gör vi som alla andra, kan man säga. Det är lite som att vi tror på att marknaden är relativt effektiv och därför så följer vi efter där. Och sen så när du blir äldre så flyttar vi egentligen över dina pengar stegvis. Du ska inte ha en stor sån här pinrisk som man pratar i optionsmarknaden. Men alltså en risk där du vid ett enskilt datum så flyttar vi alla pengar. Utan vi gör det över en lång period. Och egentligen det skulle kunna vara en längre period, det skulle kunna vara en kortare period. Ekonomi och finans är ju som inte den vetenskapen att du kan säga att exakt det här är alltid rätt. Men över tid så är det här, den datan vi byggde på visar att det här är en lagom, som Janet Yellen skulle säga, glide path. Från hög risk till låg risk. Och sen så när du är i pension så har du då en låg risk, men fortfarande har du en tredjedel aktier. Så att billigt och enkelt, skalbart och transparent egentligen är det som är hela grunden i alltihop.
Alltså detta kanske låter jättefånigt, men för mig så var det en stor insikt också att för ibland så kan man tänka då kring premiepensioner, men jag borde inte ta så här hög risk, jag borde ha lite räntefond i. Och sen så tror jag att jag läste på Pensionsmyndighetens hemsida, så var de så här, ja, tänk på att du måste sätta din premiepension i relation till din inkomstpension. Och din inkomstpension är låg risk, så kombinerar du din PPM, din premiepension, med din inkomstpension, så är premiepensionen så pass liten del att du bör unna dig den här höga risken. Och det där var ju så, och då insåg jag så att jag har ju alltid sett dem i isolation, alltså isolerat från varandra. Vad tänker du om det?
Nej, jag håller ju helt med dig, precis så vi tänker på det också. Alltså det är ju svårt att göra den utzoomningen, men i princip så bör du då zooma ut egentligen på hela ditt liv och titta på alla dina tillgångar. Right? Ditt jobb, är det väldigt säkert eller väldigt riskabelt? Din boendesituation, har du belånat dig väldigt mycket eller väldigt lite? Och så ska du, hur mycket pensionsbesparingar har du? Har du liksom en bra tjänstepension? Utöver det så har du den här statliga pensionen. Allt det där sammantaget. Och sen så kollar du bara på hur lite över en arbetsperiod, då, säg 30-40 år, hur lite som egentligen finns i premiepensionen. Så kommer du ju, om du zoomar ut och lägger ihop det sådär, så är det där du kommer till. Men det är väldigt få människor som gör det. Man ser bara en summa på ett konto och tänker, jag vill inte förlora pengarna.
Ja. En del av det som du pratar om är ju heller jättesvårt att mäta. Alltså hur säkert är mitt jobb? Eller ja, har jag belånat mig? Det är ju lätt att mäta. Men en del av de sakerna kanske man bara sa, man vet inte hur man ska liksom mäta risken på det. Du är med på vad jag menar, på hela ens liv. Liksom.
Ja. Ja, men det är det som jag tror att, förlåt, kör Pontus.
Jag tänkte bara säga att det är lite samma sak i alla tillgångar. Hur ska du mäta risken på börsen liksom, om ett år, ja, eller i vilken aktie som helst egentligen. Det kanske finns ett antal liksom, priser som banker har fått fram eller skickar ut. Men det är ju samma sak där. Om du skulle jämföra de riktpriserna med vad börskursen ligger om ett år, så finns det en jättestor liksom, utfallsutrymme runt det. Och de i sig så differentierar de kanske 100% mellan den högsta och den lägsta i priset. Så att även jag tror att du skulle säkert kunna göra ett bättre estimat på hur säkert ditt jobb är jämfört med vad en liksom bankernas förväntan på vad börsen ska vara om ett år eller vad ett enskilt bolag ska vara om ett år. Det är ju samma, ja, sak egentligen.
Ja, jo, du har det, ja, absolut.
Nej, men det är ju det som jag tror vi också pratar med Paulus och din, pratar om det som humankapital. Alltså så att där är så många aspekter att lägga in. Men jag tänker också så här, du bara nämnde det i förbifarten att ni har ju också valt väldigt tydligt att alltså, ja, vi vill ha en passiv strategi, vi replikerar liksom världsindex i de globala liksom marknaderna. Hur liksom så här, den här diskussionen aktiv-passiv, alltså ni har ju ställt er tydligt i ena hörnet, men kan du utveckla liksom lite så här, hur går resonemanget på kontoret?
Ja, men man säger så här då, det är ett intressant koncept i form av att du kan, när du är liten så kan du vara i princip 100% passiv. Alltså du kan verkligen följa med marknaden och inte ändra marknadens prissättning. För att du ser att du förvaltar 10 miljarder eller 20 miljarder eller 50 miljarder 6 kronor. Desto större du blir, desto mindre, alltså du kan fortfarande vara passiv i grunden. Men flöden, köpa och sälja eller allokera om mellan olika tillgångar och liknande, kommer vara så pass stora att du får en viss aktivitet där som du behöver tänka på. Så det är ungefär där vi har hamnat nu då. Och det har ju varit en så kallad PPM-effekt i svenska kronmarknaden länge. Det var ju någonting som kom just för att de här flödena från PPM-systemet ut från kronor till andra valutor var väldigt stora under en viss dag. Så att väldigt många sålde kronor och därmed gick kronan ner i värde och sen dagen efter gick den upp igen i värde. Och det där är något som till exempel då vi har hanterat på vår sida. Vi är ju hälften eller lite mer av PPM-flödet. Och då är det självklart så att då kan inte vi vara helt passiva där. För då förlorar vi pengar och då förlorar våra sparare pengar på det. Och ganska mycket miljoner kronor egentligen då på en dag. Det är något som vi måste kunna hantera aktivt. Så att i vissa former, desto större du blir, desto mer aktiv behöver du vara runt kanterna, runt hanteringen av din exponering. Och i räntemarknaden är du alltid på ett sätt aktiv. För att det finns ingen, det är en OTC-marknad. Så att där är det priser från banker. Så over-the-counter-marknad betyder egentligen bara att om ni är en bank och jag köper av er så ställer ni ett pris till mig. Det finns inget objektivt pris på den obligationen, utan ni ställer ett pris och sen så den andra banken ställer ett annat pris och så får jag välja vad jag köper. Och därmed så blir du alltid lite skilt från exakt vad index har i din exponering. För det är väldigt svårt att köpa exakt rätt volymer. Ni kanske inte vill sälja den här obligationen den dagen, så det är istället för ett dåligt pris. Ska jag då ändå köpa den? Nej, då väntar jag kanske någon dag eller två eller försöker hitta den på ett annat sätt. Så därmed så är en ränteportfölj aldrig lika exakt replikerande som en aktieportfölj, speciellt när den blir större. Så att det finns mycket att säga om det här, men i princip så tänker vi så här, vi vill göra det billigt, vi vill göra det effektivt, skalbart, och då är det passivt som det handlar om. Allting annat får du betala för att det är en risk som någon tar på sig att utföra. Och å andra sidan så vet vi nu att när vi är lite större och vi får addera fler tillgångsslag och vi har effekter på marknaden, så kommer vi bli lite mer aktiva i form av vissa
utmaningar. Men skulle man inte kunna säga så här, för att jag gillar ju det du säger, och det låter till exempel väldigt mycket som, jag kommer ihåg ett tillfälle att prata med Dimensional, som är också så här inne, och då pratar de så här väldigt mycket om så här, men hur ska vi liksom exekvera vår passivitet så att vi inte blir utnyttjade på marknaden? Att folk vet så här, nu ändras S&P 500, nu kommer vi behöva köpa den här nya aktien för den ingår. Och det är lite det som du säger med kronkursen. Men om man liksom backar ett steg, och så Pensionsmyndigheten brukar ju släppa den här rapporten en gång om, eller så här, så gick det för pensionsspararna. Och där ligger ju ni alltid så här, den genomsnittliga spararen som har legat hos er, liksom som har varit, så här, varit passiv, och liksom, jag brukar ibland säga när jag är på föreläsningar, så här, du som inte har gjort något val och varit passiv, oengagerad, inaktiv och inte har loggat in, grattis, för du har sannolikt haft bättre avkastning. För ni ligger ju alltid, liksom, i, liksom den genomsnittliga spararen hos er har i genomsnitt haft bättre avkastning än den som har valt privata fonder. Liksom så här, vad skulle du säga liksom förklaringen i det där?
Förklaringen är att å ena sidan, så om du har en passiv fond precis i mitten på avkastningsfördelningen då, så att det är liksom det är snittavkastningen. Sen så klart att om du har 100 personer som är aktiva val, då kommer då x antal hamna på ovansidan och x antal på nedsidan. Så att i snitt där då, så skulle du kunna säga att om du bara hade, att det inte fanns några kostnader i systemet, då skulle ju folk, då skulle det nog troligtvis vara ett normalfördelat där. Att vissa skulle vara lika många skulle vara bättre som var sämre. Allting annat vore lite konstigt. Men nu finns det ju faktiskt kostnader. Både för att handla och som då de här firmorna tar ut för att sälja sin produkt. Så därmed börjar du, och en aktiv förvaltning är ofta mycket mer handelsintensiv än en passiv. För att du tar aktiva val. Saker och ting händer, du säljer eller köper på priser i marknaden eller nyheter eller din modell ändras eller någonting annat. Och så först tar du bort dem och sen så tar du bort då det som kostar för själva förvaltningen, och därmed så har du liksom en strukturell förskjutning av alla de här, så att det blir många fler som hamnar på nedsidan. Så lite är det som att du bör ju, ja, du ska ju tro på att du är klart bättre än vad då en passiv investering är. Och sen så utöver det då, så har vi vissa fördelar. Jag menar, att göra private equity som har gett oss en överavkastning. Det är inte alla som kan göra private equity. Är du en liten fond så kan du inte sätta upp såna här breda program som vi har. Vi har belåningsmöjligheter. Det har inte alla fonder heller. Så vissa saker har vi som inte andra har, plus då att vi har väldigt låga avgifter. Så att vi har några strukturella fördelar. Det är inte så att vi försöker konkurrera ut alla andra, utan vi gör ju det här för att vi tror att det här är det bästa valet för folk.
Mm. Men jag tänker, nu blir det lite så här provprat. Så jag tänk, men en sån grej som jag ibland tänker, du vet, när jag tittade tillbaka på min sån här, min aktiva sejour, när jag var hos någon annan, så tänkte jag sen också så här, gud vad förmätet av mig att tro också, så att alltså det är ju inte, liksom, om man tittar på de som jobbar hos er, alltså så här, ni har lång erfarenhet, ni har många gånger varit på många andra banker, ni har långa utbildningar, ni har folk som har doktorerat, och så tänker jag så här, jaja, men du vet så här, jag har ju mitt vanliga jobb och sen ska jag välja detta på liksom kvällarna en gång i veckan. Alltså så här, att man tänker inte på så här, alltså det känns ju som att, alltså du vet så här, jag spelar i korpligan och sen plötsligt ska jag upp mot er och ni spelar liksom i elitserien.
Jo, men du har ju ändå fått tänka tänker ut det. Vanligtvis så tänker man ju bara så, ja men jag vet inte vilka de är som sitter på AP7.
Nej, men de har fystränare och massörer och sådant, och jag går ner på grusplanen.
Absolut, men jag tror inte man, alltså överlag så tänker man nog inte på vem man spelar mot. Ja, liksom.
Men vad tänker du på? Ni har inte massörer till, jag hör. Ja.
Nej, exakt. Det var inte. Borde kanske ha det. Men delvis så har du ju rätt. Alltså liksom, din fördel, man ska ju alltid tänka, vad är liksom styrkorna som du bygger då din verksamhet på? Ja, vi har de här skalfördelarna och att vi får all research av alla banker för att alla vill ha oss som kund, för vi är stora. För din fördel är att du är väldigt snabb och du kan ju köpa och du är liten. Så fördelen för dig är då egentligen att om du tror på någonting spetsigt så kan du gå in med hela ditt belopp där och säga, nu tror jag bara på den här lilla delen av den här sektorn inom det här landet. Liksom. Jag tror på indiska
småbolag.
Fintechbolag. Ja, precis, småbolag. och då tror jag på det, och det kan vi aldrig göra. Så att vi kan aldrig följa efter dig. Du kan ju springa liksom kors och tvärs hur mycket du vill och allokera fram och tillbaka hur mycket du vill. Och du kan vara snabb. Du säger, imorgon gör det här och sen dagen efter gör det andra hållet. Det tar oss åratal att tänka ut strategin, tänka från alla vinklar, implementera, bygga system, strukturer och liknande. Så att du har ju dina fördelar, så att om du, och det är de som du måste använda då. Det är inte så bra för dig att gå och köpa någonting som är som vi, fast med högre avgift. Det kommer inte att
tro på. Nej, men det är fint det du säger faktiskt, att du belyser vad som är fördelarna för er och för oss. Men alltså, om vi skulle då springa runt så, det skulle ju varit så i vår spekulationsdel. Liksom.
Yeah. Om jag omformulerar din fråga, om någon kommer som du bryr dig om, jag vet inte om du har barn eller syskon eller någon förälder som säger så här, men du, nu tror jag så här på indiska småbolag, så nu kommer jag gå all in i min premiepension eller i mitt sparande. Vad hade du, jag hade ju försökt rädda dem.
Ja, men jag har inte ändrat för mycket, jag får inte rädda folk längre. Plus att jag har ju ett antal gånger haft fel, självklart. Så, och just från att om du säger så här, jag tror på indiska småbolag, då säger jag nej, det kommer inte funka, tänk på det här och det här, och det indiska politiska systemet verkar väldigt skört just nu eller någonting. Och sen så går det upp 30-40% mer. Vilket är ju lätt hänt. Liksom. Det kan ju vara så att du har rätt då ett halvår. Och sen så kanske det går ner sen om ett år. Men det vet ju inte jag när det händer. Just den här grejen som det bygger på här är att jag tror ju inte, och det är väldigt få av oss som tror, att de liksom över tid kommer slå marknaden så pass mycket att det är värt i den här strukturen, i de här beloppen, att bygga de förutsättningarna, att satsa allt på det. Utan däremot om du tar något enskilt litet mandat inne i vår fond och säger så här, ja, tror vi att den här private equity-fonden kommer slå marknaden? Ja, det tror vi. Tror vi att den här cleantech-bolaget kommer göra det? Tror vi att det här... Så det är en annan sak. Du kan ju verkligen hitta delar av marknaden där du tror att du kan slå den om du har en strategi som funkar etc. Men med 1000 miljarder och kanske framöver 2000, 3000 miljarder för väldigt många människor över väldigt lång period, hur gör man det på bästa sätt? Då tycker vi det är mycket bättre att göra så här. För att en annan sida av att ha aktiva bett är att vissa år så slår du och vissa år förlorar du.
Ja.
Och det vore ju trist om en generation förlorade och en generation vann, så att säga.
Ja, mycket. Men när du säger så, jag tror att den här cleantech-bolaget kommer att och gå upp mycket. Så, alltså, vad ligger bakom ordet tror? För att man kan ju göra jättemycket research och sen tro. Men man kan också bara säga, ah, men jag har en känsla.
Eller än värre så här, jag hörde det på en podd. Eller?
vi har kommit ganska långt från räntemarknaden här nu.
Men, ja, vi kommer tillbaka, jag har frågor på den också.
Men jag menar, i princip så, som sagt, vi är ett väldigt litet team. Det vi gör är att vi tar fram en strategi. Vi bygger strukturen så att vi kan allokera pengar på ett korrekt och billigt sätt. Vi har alla möjligheter, alla handelsvägar öppna egentligen då. Och sen så allokerar vi mandat. Så vi har ju aldrig köpt något enskilt cleantechbolag. Vi tror ingenting om någonting egentligen, förutom då kapaciteten hos förvaltaren att skapa överavkastning eller skapa exponering mot ett index till en viss kostnad och göra det på ett väldigt bra sätt. Så vi bedömer liksom kvaliteten hos förvaltare generellt sett, och vi bygger strukturen och vi bygger sätter strategin. Det är egentligen det vi gör.
Mm. Så kan man inte säga så här då, att nu testar jag lägga ord i er mun, så att du får protestera, men då skulle jag säga så här, att det låter som okej, vi accepterar att liksom så här, forskningen, effektiva marknadshypotesen gäller, den är kanske inte liksom att den gäller alltid, man behöver liksom inte vara fundamentalist kanske som farma, att det finns inga bubblor, utan vi säger så här, men den funkar i största grad, vi tror inte att vi över tid kan överprestera, definitivt inte med den storleken som vi har och det mandatet vi har. Så vi försöker göra en så bred passiv lösning som möjligt, och sen försöker vi implementera den så effektivt som möjligt. Och det låter nästan som att ni lägger majoriteten av tiden att implementera den så effektivt som möjligt, snarare än att ha en åsikt om så här, vi kanske borde investera i indiska småbolag.
Ungefär så är det som du beskrev. Och det kommer ju, jag menar, alla sådana institutioner då, eller organisationer som vi. Om man ska förstå den individuella institutionen så måste man gå till uppdraget. Den enda som är större än vi i Sverige, Alecta till exempel, de har ett annat uppdrag än vi har. Och du kan titta på försäkringsbolagen, de andra uppdragen vi har, etc. De andra uppdragen har också andra uppdragen vi har. De har en annan avkastningsmål, etc. Så att det går liksom aldrig att säga det här är sättet man ska investera pengar på, utan det beror helt på vad är uppdraget. Och för vårt uppdrag då så är det ju att vi tar hand om folk som inte har valt. Ett annat uppdrag skulle kunna vara att se till att skapa de bästa nischprodukterna så att folk kan välja extremt nischade produkter. Ja, det är ett helt annat uppdrag. Det går ju att göra det också. Det är inte så att det inte går att slå marknaden. Vissa kommer alltid slå marknaden. Du måste ju då bygga någonting som du tror på för det uppdraget. Men vårt uppdrag är inte det. Det är i alla fall inte så som vi ser det eller definierar, utan vårt uppdrag är att skapa det här som tar hand om de som inte har valt och ger dem liksom det bästa vi kan göra för hela den 5 miljoners klumpen av människor.
Mm. Jag tänker att vi ska hoppa tillbaka till räntefonden, men jag tycker detta är så intressant. Och nu vet jag att du sa en sak här som jag kommer få skit för om jag inte frågar på från hela vår community. Så, för det är ju hela tiden diskussionen vi har där med slå marknaden. Liksom, för du sa det, ja men vi har ett uppdrag, eller man skulle kunna haft ett uppdrag som låter så här med slå marknaden. Vad liksom så här, hur funderar du? För jag påstår så här att ja, det är kanske så här, 5-10 av 1000 personer, alltså så här i studier som har gjorts, Barras och liknande, som är så här, ja men där är folk som kommer slå marknaden, men det kommer vara en minoritet, och för varje år du lägger på desto färre kommer det vara, och liksom man visar Spiva, visar detta att 90% av alla fonder slår inte sitt jämförelseindex över en 10-årsperiod, etc. Hur tänker du kring det, och om du var tvungen, och liksom, nu pratar vi inte AP7 liksom, utan hur resonerar du kring detta med slå marknaden?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I allmänhet, jag skulle säga att en stor del av vad man ser där är ju det här avgiftsuttaget som finns. Om du tog bort alla avgifter så skulle det ju se annorlunda ut, som sagt, som vi pratade om förut. Då är det egentligen bara någon köper, någon säljer. Men om du börjar lägga på avgifter så höjer du verkligen tröskeln för hur mycket du måste slå marknaden varje år. Och sannolikheten, om du tänker att du ska slå marknaden eller så här, din portfölj jämfört med det här indexet då, som i sig inte har några handelskostnader för den delen. Så den har en fördel där. Du kommer ju handla en hel del och därmed dra på dig kostnader. Och utöver det så har du andra kostnader för att driva fonden eller mandatet. Så till början med så börjar du back där och sen så ska du då leverera pengar in för att driva businessen. Och då, den avgiften kommer ju också göra att du måste skapa ännu mer avkastning. Så någonstans så är alltid liksom svårigheten är att först ska du uppnå det och sen ska du leverera överavkastning och du får inte ta mer risk. Hur gör du då? Det är ju svårt för du börjar liksom två steg bakom indexet så att säga. Så det säger sig självt att det är många fler som, alltså, det är lättare att hitta en strategi som fungerat historiskt än fungerar framåt. Det är lite lättare. Där har du facit i princip. Så att det är väldigt många strategier som jag har sett genom åren som ser väldigt bra ut fram till den dagen när den går live och sen så går det mycket sämre. Och en sån här generellt liksom knep eller liksom nivå på att titta på eller sätt att titta på historisk avkastning om den inte är live utan på backtest, det är ju att titta på liksom olika ratio då av avkastning till risk eller sharp ratio då till liksom riskfri avkastning. Och säga så här, du börjar med halvera dem ungefär. Och sen så börjar du lägga på lite kostnader och se vad som händer. Då kanske du hamnar ungefär mera likt vad det kommer bli i verkligheten. Men jag har samtidigt träffat de flesta av världens största och bästa liksom hedgefonder eller liknande private equity-bolag. De jobbar ju väldigt hårt, de lägger väldigt mycket pengar på organisationer, på strukturer, på teknologi. De skapar datasätt som ingen annan har och liknande. Med de fördelarna som du har så har du ju väldigt hög sannolikhet att slå marknaden. Men du kanske inte gör det efter avgifterna som du tar ut. Så att det är en annan aspekt. Har du blivit väldigt stor, väldigt framgångsrik, har alla resurser i världen att bygga den bästa teknologin och liknande, då har du en väldigt hög sannolikhet ska jag säga, att slå marknaden innan avgifter.
Ja, men spännande. Ja. Detta känns som att vi hade kunnat hoppa ner i det kaninhålet. Men jag tänker om vi bara så här hoppar upp och så hoppar vi tillbaka till räntefonden. Så tänker jag så här att, och jag tittade på placering, hur fördelningen är i räntefonden just nu. Och då var det typ så här, 71% bostadsobligationer, 9% kommuner, 4% svenska staten, 1% statliga bolag och sen 7% överstatliga organisationer. Och geografin var typ 100% Sverige. Kan du inte säga någonting mer om det? För att det är väldigt skilt från aktiefonden som är så här global, marknadsviktad. Så känns ju detta som ett liksom väldigt specifikt bett på framförallt svenska bostadsobligationer.
Ja, alltså jag menar som sagt, räntefonden, i grunden så ska aktiefonden och räntefonden, de kommer från samma tankesätt då, som sagt. Så därför den följer ett index, men där har vi all förvaltning internt. Så skillnaden mellan aktiefonden och räntefonden är att den är helt 100% internt förvaltad. Och anledningen till det är ju då att det är som sagt en sån här over-the-counter-marknad. Alltså du köper obligationer av bankerna på deras riskpriser, inte på en börs. Och därför så är det inte lika bra att, eller inte lika fördelaktigt att lägga ut det på någon annan global förvaltare. För de får snarare sämre priser än vi får. Vi är en stor aktör i den här lilla marknaden. Så att därför är det bättre att göra det internt och det är ganska enkelt att göra det. Så att fonden följer heller inte den formen att den är slaviskt en indexfond, utan den är en aktivt förvaltad fond Det betyder att, vi har ett riskutrymme runt det här benchmarket då. Och, men vi har däremot inget avkastningskrav som är högre än indexet, vilket gör att det finns ingen anledning för oss att ta massa kortsiktiga bett, utan det här riskutrymmet finns där för att ibland så finns det lite prissättning i marknaden varierar. Ibland är det bättre att köpa lite mer av den obligationen eller mer av den obligationen etc. Så att över tid så har vi samma risk som indexet och vi har samma avkastningskrav. Grunden till varför det ser ut som det gör är egentligen det här indexet då. Så att, och det bygger på alla emitterade obligationer i svenska marknaden som är utgivna av staten eller Kommuninvest, som är då en sammanslutning för nästan alla kommuner i Sverige, och bostadsobligationer. Så att, och det är marknadsviktat. Så att i grunden är det marknadsviktat. Sen har vi under 2022 sålt nästan all våra statsobligationer och köpt såna här överstatliga obligationer då, eller, och det är anledningen för att det är de så kallade green bonds, gröna obligationer. Så att det är liksom en det är den anledningen att vi vill ha green bonds som gjort att vi har sålt staten och köpt dem som då kallas supranationals eller agencies på liksom engelska.
Mm. Vi ska prata om det med hållbarhet och gröna obligationer. Men jag tänker till exempel så här, vi har en fråga här från SNS på forumet som skriver så här, men varför har ni till exempel exkluderat amerikanska statsobligationer eller liksom exkluderat tyska eller brittiska som är liksom en stor del, och där är liksom inga företagsobligationer. Alltså där är ju alltså väldigt mycket som är exkluderat i den här, vilket första gången jag såg det så förvånade mig lite, och sen försökte jag nysta i varför det var så.
Mm. Ja, men det är en jättebra fråga faktiskt, för det är ju någonting som vi jobbar med internt också. Hur ska vi utveckla den här fonden? När jag började på AP7 för 5 år sedan så var den 30 miljarder tror jag. Nu är den som sagt då 90 någonting. Om aktiefonden har ett bra år så allokerar vi ju överväldigt mycket pengar till räntefonden för att folk ska ha de vikterna som vi har satt, som de ska ha strategiskt. Så att den här fonden kan lätt växa till 120, 30, 40. Den kan bli stor, och den kommer över tid bli lika stor som aktiefonden på lång sikt då, när systemet, när folk är äldre och har mer investeringar i räntor. Så att fonden kommer bli mycket större över tid, och det gör ju att vi behöver tänka på likviditet och att ha större utrymme att investera den i. Så att när den sattes upp så räckte svenska bolånemarknaden och statsmarknaden, för då var den en väldigt liten fond. Så att därför, och så det är liksom aspekten att man likviditetsmässigt så räckte det då att sätta upp den så. Att den är bara i svenska kronor är ju nästa aspekt. Ja, men då tänker vi så här, när folk är äldre så vill de inte ha valutarisk på samma sätt som de inte vill ha aktierisk. Så att det här är pengar som de vet vad det blir i svenska kronor, för det är det de använder. Det är det de gör av med på vardagsutgifter. Så att den ska vara hedgad i kronor om det är externa investeringar i andra valutor, eller då lika väl så räcker det att investera i svenska papper direkt. Så att därför sattes den upp när den var liten. Nu har den blivit så pass stor att först och främst då så har vi, och hållbarhetsaspekter har börjat integreras i den. Så att av båda de anledningarna så behöver vi framöver expandera det här utrymmet, eller investeringsuniverset. Och då kanske inte är mest naturligt att gå till amerikanska statspapper. För att där har vi en marknad i Sverige som ändå fungerar, eller i alla fall bostadsmarknaden som också är AAA. Så där har vi liksom en AAA-tillgång redan. Då är ju snarare frågan, okej, vad ska vi addera som gör att den blir bättre över tid men ändå fortsatt ha låg risk? Och det är ju någonting som vi liksom kommer titta på framöver. Det finns inget att säga egentligen om det nu, men generellt sett när den växer så måste vi bredda förvaltningen och gå utanför Sverige.
Mm. Men jag tänker till exempel om vi tar så här 71% då bostadsobligationer, och särskilt nu till exempel när svenska bostadsmarknaden har sjunkit med 20%, behöver man liksom ligga och oroa sig på detta på natten, eller gör ni det åt mig? Eller ni oroar inte alls?
Nej, precis. Alltså, exakt. Jag skulle inte oroa mig, varken jag själv eller jag tycker inte du bör göra det heller. Alltså, om man tänker med bostadsobligationer, det har aldrig varit... Eller historiskt sett hittills så har det inte varit någon av de obligationer som inte betalat tillbaka. Utan du har alltid fått tillbaka dina pengar. Och du kan tänka på det som att, att det finns då säkerställa lån bakom det här då, som är lån till hushåll. Så att om vi skulle investera, vi säger 1 miljard kronor i det här i bostadsobligation, då finns det, vi säger 1,3 miljarder lån till svenska hushåll bakom det då. Och det är spritt över hela landet och det finns massa olika regler för hur det ska se ut. Men det finns alltid en buffert där. Och om då någon av de här bolånen, någon som har lånat pengarna, inte kan betala tillbaka och inte gör det, då måste man flytta ut det och så stoppa in ett nytt bolån där. Så att det ska alltid finnas en säkerhetsmassa att ta av, så att säga. I slutändan ska man ju då ta husen, men det är någon annan, väldigt långt bort. Egentligen det som sker är att banken måste upprätthålla den här covered poolen, som den heter på engelska. Och om inte banken kan det, så måste egentligen banken, då pratar vi att banken går i liksom bankrutt. Så någon av de stora svenska bankerna skulle då liksom likvideras och inte räddas av staten. Och sen så skulle du då sälja alla husen. Och du vet, det är som otroligt, otroligt långt bort. Och det är säkerligen delar som jag liksom, inte tar upp här. Som, så om man är expert så kan man titta på det. Men i grunden så är det så att hela banksystemet måste egentligen gå omkull för att det här ska, vi ska förlora pengar på det.
Om man tittar på den här kombinationen då. Vad kan man säga att, liksom, vad är den förväntade avkastningen? Alltså säga att jag skulle ha liksom 100% räntefonden. Vad ska jag liksom, så här, mellan tummen och pekfingret, vad kan jag förvänta mig från avkastning nu och säg över en rullande 10-årsperiod?
Nu kanske du ska titta någonstans runt vad vi köper de här obligationerna, vi säger med 3-4% kanske är ett rimlig avkastning på ett år bort då. Men i grunden då kommer vi in på det här med durationsrisk och i viss del då kreditrisk, för de här bostadsobligationerna har ju en viss spread eller liksom överavkastning, över ränta över statsobligationer, och där varierar väldigt mycket beroende på hur landet bedöms då internationellt, och just nu så är de ju väldigt, ses de som väldigt riskabla. Men jämfört med hur de har sett. Så jag skulle säga så här, på sikt så kanske du, beroende på vad, då kommer man tillbaka till vad tror du om långsiktig reporänta? Vad tror du om inflationen? Blir nästa fråga då. Så om du tror på centralbankens prognoser att inflationen kommer ner, de kommer kunna sänka räntan. Räntan kanske hamnar runt 1,5% eller mellan 1-2%. Då kanske vi ska ha det. Plus då någon slags premie för de här kreditrisken i de här bostadsobligationerna. Säg 0,5% till. Så att det är väldigt svårt att säga på sikt eftersom vi investerar i ganska korta obligationer. Snittlängden på de här är ju 3 år.
Jag tror till och med så i er fondbestämmelse att det är max, absolut max 5 år.
Exakt. I snitt. Så att inte en enskild obligation kan vara längre, men portföljen får inte ha mer duration än det.
Bra. Och jag tänker så här, vardagsekonomifråga här. För det var så här, när du har honom där så frågar honom så här, Saitam, frågar så här, du, bolån och räntepapper i en privatekonomi samtidigt, är det så här hiss eller diss?
Ja, men alltså i det mest grundläggande så kan man ju säga att det kanske är diss då, i form av att, för att du lånar ju på en viss ränta och så investerar du på en annan ränta då. Men och du ska ju se till att, alltså banken ser ju till att de tjänar marginal på det där. Och då måste ju du se till att du tjänar marginal på det också. Så du måste ju ta ganska mycket mer risk då med de pengarna som du lånar. Men samtidigt, så att om du, då pratar vi kanske för min del. Om du ska låna massa pengar som du inte behöver och du tänker investera dem, då ska du köpa, om du väntar på en bättre liksom, ingång i aktiemarknaden eller liknande, då kan du ju köpa en räntefond och ligga med det. Då kanske du kan se till att få ungefär samma kostnader då, så att du får noll summespel. Men någon gång så ska du tänka att du ska köpa något mer riskabelt, skulle jag ju säga.
Ja, men precis. Jag tänker vi ska snart börja runda av, men vi har en fråga. Detta är från Alltså detta är en diskussion vi har haft i vår community nu i typ så här 500 inlägg. Så jag tänker att här får du komma lite från sidan.
Nu kommer det något
stort. Ja, men det var så här att diskussionen var så här att om man tittar på en ränteportfölj så sa vi så här att när man kan konstruera en ränteportfölj på väldigt olika sätt beroende på till exempel om man vill ha låg risk eller om man vill maximera avkastning etc. Men skulle du inte kunna ge några så här pointers, hur kan man tänka sig då att jag vill ha en ränteportfölj som ska då till exempel, ja men jag vill ha låg risk. Vad är det för typ av räntor? Ska jag ha korta räntor? Ska jag ha svenska räntor? Eller ska jag, alltså hur hade du, om du hade fått uppdrag så här, konstruera en portfölj som ska ha liksom, vara kapitalbevarande. Ja, vi börjar där. Kapitalbevarande.
Du menar som AP7-räntefond ungefär?
Ja, ja men då, så, ska man säga att AP7-räntefond, att syftet där är att vara kapitalbevarande. Den ska inte vara högst riskjusterad avkastning, den ska liksom...
Det var ju det att kunna parkera pengarna.
Ja,
ja i princip så ska det vara det. Så det ska vara utgångspunkten är att du som pensionär ska veta vad du har. Och sen ska du få så mycket ränta du kan men fortfarande veta vad du har. Så att räntan, liksom avkastningen är sekundär kan man säga. Och så ska du konstruera en sån fond, en sån investering själv. Då skulle jag ju titta på någonting som investerat mycket i statspapper. Men egentligen i Sverige ska jag likställa då såna här covered bonds, nästan, alltså bostadspapper och bostadsobligationer, nästan likställa dem med statspapper. I och med då som sagt att systemet är så nära länkat, alltså husmarknaden, bankerna och staten. I nästan alla fall liksom, som är tänkbara så sitter de ihop. Och om du investerar på ett par års sikt så är det i princip lika sannolikhet, samma sannolikhet att få tillbaka pengarna i en bostadsobligation som statsobligation. Men du får kanske en halv procent ränta mer.
Mm. Okej, okay, coolt. Om jag ska liksom komplettera, alltså jag vill ha en okorrelerad ränteportfölj till aktiemarknaden. Alltså så att jag har 10-årig sparhorisont, jag vill ha en 60-40 portfölj till exempel, eller en 50-50 portfölj.
Mm.
Hur skulle du tänka?
Precis, men du, om du har en så klassisk 60-40 brukar ju vara då att i räntesidan, räntebenet av den, har du mer duration än vi pratade om alldeles nyss här. För bostadsobligationer kanske är mellan 1 och 5 år. Alltså, och då har du en snittduration på 3 år. Om du pratar om en jämvikt till aktier som ändå ger någonting när börsen går dåligt. Då måste du ha längre obligationer, kanske 10-åriga obligationer och liknande. För att annars så blir volatiliteten i det benet för liten för att kompensera någonting på aktiesidan. Så att då, jag menar, i princip det finns ju massa ETF-er och fonder och liknande som har exponering mot amerikanska 10-åriga obligationer, statspapper. Så vill du ha det som en jämvikt i din portfölj, att du vill ha en durationsrisk då för att ha en negativ korrelation till aktiemarknaden och skapa en bättre riskjusterad avkastning totalt sett. Ja, men då skulle jag titta på någon sån ETF, tror jag skulle försöka hitta, som har. Och då finns det ju, tror jag, också lite olika mycket exponering, att de har liksom 3 gånger, 1 gånger eller 5 gånger och sådär mot amerikanska 10-åriga papper, och det gör de ju via derivat då, som vi pratade om förut.
Men kan man säga som någon slags tumregel då att du ska ha lika lång duration som du har sparhorisont? Eller längre till och med?
Ja, men det blir väldigt, jag tycker att det är väldigt svårt att säga, så att tumregeln, jag menar, varför har du durationen? Det är liksom den första frågan då. Men en sak är att säga så här, om du har en sparhorisont på 10 år, då kanske du ska ha, och längre, då kanske du ska ha aktier. Om du har kortare än det, ja, då, om du har 5 år, då finns det ju väldigt många saker du kan göra under den 5-årsperioden. Alltså om du köper en high yield obligation som förfaller om 5 år, då har du ganska mycket risk. Om du köper en statsobligation som förfaller om 5 år, då har du ju egentligen någonting som i princip enbart säker avkastning, men det är en durationsrisk som du har där. Så att man får liksom tänka ut vad är det du behöver i portföljen om du ska ha durationsrisk. Det är mer en portföljegenskap. En high yield obligation som förfaller om 5 år, ja, då handlar det mer om sparhorisont skulle jag säga.
Mm. Och sista frågan som kanske liksom överlappar detta som vi har sagt, där är många som är intresserade av så här, du vet, så här, FIRE, liksom så här, jag ska checka ut från arbetslivet, leva på avkastningen av mitt kapital. hur skulle du liksom spontant sätta upp en sån portfölj? Alltså som du vet, jag vill ha 4, säg den här klassiska, jag vill ha 4% avkastning liksom så stabilt som möjligt.
Ja, nej men alltså en high yield, eller som kallas junk bonds förut, det är en ganska ny företeelse i Sverige då. Och i Sverige så är det, jag tror mer än 50% är fastighetsbolagsobligationer då. Så det är en helt annan marknad än där i USA. I USA är det mycket mer energibolag till exempel. Så att high yield är lite av en så här missförstådd tillgångsklass i form av att den är en väldigt, den har inte lika mycket risk som folk kanske tror. Det låter ju som en väldigt riskabel tillgångsklass. Och den har gett väldigt bra avkastning historiskt just för att den har den här durationskomponenten också, att om räntorna går ner så får du också den positiva effekten, förutom då att din kreditrisk minskar. Så att om du kollar mellan efter finanskrisen fram till många år framåt, så var ju high yield en minst lika bra avkastande tillgång som aktier i brett då. Så high yield och investment grade, jag menar, det är där du ska titta då. För att du behöver nästan high yield för att få den här extra avkastningen. Sen så är ju high yield som du bör kunna gå in och ut ur high yield. Och det finns också leveraged loans, alltså lånemarknaden. Det finns säkert ETF-er och fonder som man kan få tag i även som privatperson där. Och det är egentligen då samma risk som high yield, men istället för att det, durationen är, finns fast i high yield, så har du ingen duration här, utan du har flytande ränta då.
Ja, de här är det de här FRN?
Floating rate notes, precis. Ja. Alltså, och lån egentligen då, det är egentligen då ofta baksidan på riskkapitalbolagens utköp av bolag, att de finansieras med leverage loans. Men alltså, lånemarknaden i allmänhet, alltså high yield, investment grade och loans är det som du ska titta på, skulle jag säga, om du ska få en rimligt stabil avkastning. Du kan ju titta på fastighets, alltså obligationer som är direkt länkade till olika fastighetsprojekt eller infrastrukturprojekt. Det är väldigt säkert. De är ganska långsiktiga. De har kanske 10 års löptid och sådär. Så att jag skulle bygga ihop en portfölj av de komponenterna, ska jag säga. Jag skulle inte ha så mycket statspapper. Då skulle jag hellre ha cash, bara säg 5% cash eller någonting sånt.
Mm. Ja, men spännande. Sista frågorna här. Sådana här, vi hade en diskussion med en annan fondförvaltare som de hade så här, som hade mer portföljallokering, så sa de så här, ja men vi prioriterar i princip bara naturlig avkastning, alltså typ aktier, räntor, vi hade kunnat tänka oss skog eller fastigheter, men så sa de så här, ja men i där så stryker vi liksom, ja men vi stryker guld, vi stryker liksom saker som inte har en naturlig avkastning. Och nu frågar jag inte så här, AP7, alltså AP7 har ju inget sånt, utan men liksom hur en vanlig person, hur resonerade du eller kring så här naturlig versus annan avkastning?
Ja, precis. Men skillnaden, som du säger, vissa tillgångar har ju inte en förväntad avkastning. Till exempel guld. Det är väldigt svårt att säga, vad är din förväntade avkastning på guld? Varför ska det gå upp i värde eller inte?
Det är en sten, och, liksom.
Ja, precis. Det är gult och fint och ja. Okej, så det är svårt, och det finns mycket annat också som är åt det hållet. Eller man kan tänka sig såna här strategier som är momentumbaserade då, exempel som är, vet du, commodity trading advisors, CTAs. Det är en hedgefondstrategi, det finns vissa i Sverige som gör det. Sånt har inte heller egentligen liksom en förväntad avkastning som är grundad i någon slags ekonomisk teori, utan det är mer av att du tror att du gör på ett visst sätt och så kommer du tjäna pengar. Jag skulle ju säga så här att om man är liten, alltså om man är en privatperson, även för mig som privatperson, så har jag inte samma behov av, eller jag kan hantera att det går upp och ner i värde lite. Alltså jag kan investera på några sikt och så får jag se att ibland så går det ner, men då tar jag det med ro i form av att jag tror på det här bolaget eller liknande. Om du däremot är en stor institution, då kanske du har mycket mer av ett behov av att du får inte förlora mer än en viss procent under ett kvartal eller ett år eller liknande. Och där skulle jag ju säga att det finns mycket mer anledning att ha sånt nu för tiden. För att det är inte 100% säkert att din ränteben, alltså din durationsexponering, kommer rädda dig om aktier går dåligt. Det kan lika väl vara så att det är på grund av att inflationen går uppåt och därmed så går räntan också uppåt samtidigt som aktier går ner. Och då måste man tänka mer på sådana här strategier. Men det ska gå ganska långt skulle jag säga. Du kan behöva ganska stor portfölj för att du ska vara värt att titta på det. Guld är ju mer av en, alltså guld är ju snarare så här att tror du det finns en risk att världen går, att det blir krig, i stort krig i världen, ja då ska du definitivt ha 10% av din, eller så, av dina pengar i guld bara, och så lägger du undan det.
Ja, men precis. Jag tänkte sista liksom området beröra. Det som jag gillar jättemycket med också är att ni lägger väldigt mycket fokus på hållbarhet. Ni har liksom hel liksom kategori på hemsidan, och jag skulle säga i vissa fall upplever jag som att ni är bland de ledande. Kan du inte säga någonting om det? Och sen så liksom såg jag också så här att ni hade lämnat in en motion till Tesla om liksom arbetarvillkor, och ni har den här svarta listan, och jag tror att ni var väl med i den här sammanslutningen som drog Volkswagen inför domstol. Kan du inte säga liksom så här, hur jobbar ni med hållbarhet och ESG?
Ja, nej men, om man då tittar på aktiesidan, så har vi gjort det väldigt länge. Aktiefonden har gjort det väldigt länge. Och vi har haft en, liksom ett väldigt stort fokus, och har fortfarande stort fokus på real world impact. Och så att det här är liksom, det finns en annan avdelning som driver det här och leder det här. Så det är inte någonting som jag jobbar med liksom day to day. Så att säga, det finns även en person inom kapitalförvaltning som är 100% fokuserad på det. Men generellt sett så är det så att vi tittar på vad är verkliga effekten av vad vi gör. Och därmed så är det inte så att vi fokuserar på någon viss koldioxidmått eller någon viss finansiell ratio i portföljen, så som vissa andra har gjort och tänker på att minska det, utan vi tittar på, kan vi rösta på bolagsstämmor så att bolagen ändrar sig och går åt rätt håll? Och efter då 2016 så handlar det här väldigt mycket om Parisavtalet och att få ner, vet du, generellt koldioxidutsläppen mot då netto noll 2050. Så att vi försöker driva policy, vi försöker gå ihop med andra och få igenom ändringar av hur bolagsstämmorna röstar, så att vi inte, de till exempel, ger pengar till lobbyorganisationer som driver på åt andra hållet och sådär. Så vi försöker hålla dem på rätt väg. Men vi säljer inte ut bolag för att de släpper ut mycket koldioxid, utan vi skulle sälja av dem då, till exempel som vi gjort med Exxon, för att de inte ändrar sin strategi. För att de inte vill gå åt rätt håll långsiktigt, utan då tänker vi att då säljer vi av det bolaget för att vi tror att det är fel. Samma sak gäller om du då till exempel som Gazprom eller andra bolag, Vale hade en dammincident där du i princip då beter dig på ett sätt som inte går i hand med de normer som vi följer, som också som svenska staten följer, eller Parisavtalet då, till exempel som Exxon. Så att vi säljer av bolag när de har verkligen gör någonting som vi tycker inte fungerar för oss, eller agerar på ett sätt eller inte vill ändra sig. Utan, så vi optimerar inte portföljen efter liksom att ha så låg koldioxidförbrukning som möjligt. På räntefonden så är det lite nyare då. Alltså det är någonting vi började med 2022 egentligen. Att integrera hållbarhet i förvaltningen. För att det är ju, vi har haft gröna obligationer länge, men vi har inte haft något uttalat mål. Nu satte vi 10% av portföljen skulle vara i gröna obligationer under 2022. Sen så har vi ett ökat mot 20% under 2023. Och hela anledningen är då att då lånar vi ut till organisationer som i sin tur lånar ut till projekt som är då klimatpositiva eller har någon del av vad ska man säga, att klimattransitionen är en del av det.
Men känner ni att ni blir hörda? Att ni blir lyssnade på av de här bolagen? Eller är det bara så här, nu är de jobbiga där på AP7 igen?
Alltså, för liksom, mer detaljer på det, då tror jag att jag är fel person att prata med. För jag är inte involverad i de dialogerna. Men generellt sett så har vi ju vunnit en del domstolsfall. Då har det handlat mer om att bolag har gjort någonting som var dåligt för oss som aktieägare. Och det tror jag ändå har gett oss en viss liksom att folk känner igen vårt namn. Och när vi då, som du pratade om med Volkswagen, när vi då pratar med dem, så har vi ju, får jag i alla fall uppfattning om att vi har börjat bli lite mer kända även globalt i de här sammanhangen, och att vi får generellt sett till någon slags dialog och någon slags ändring. Så att det är få bolag som helt ignorerar oss, det är min uppfattning.
Mm. Ja, men precis. Snyggt. Sista två frågorna. Ja, detta brukar vi ställa till alla gäster.
Vi måste fråga om Lehman.
Ja, men fråga du får fråga. Ja. Detta var Karo.
Jag osade alltså frågor på slutet. Ja. Jo, men du var ju på Lehman några månader var det väl?
2007.
Ja.
Ja. Jo, och jag tänker att jag vill bara höra liksom vad du tänkte sen när de gick omkull och eller vad du liksom hade för tankar som gick då.
Ja, jo, men så här var det. Istället för att börja där sen så tog jag ett jobb på Enskilda Securities som det heter då. En del av SE-banken nu då. Så jag tog det jobbet istället och jag handlade ju aktier där då. På båda ställena egentligen kan man säga. Och då kom jag ihåg att jag tänkte, ja men vad skönt att jag valde rätt. Men sen så ändrades ju en hel del av den verksamheten också om på SE-banken. Så att i princip kan man säga, skillnaden var ju då att istället för att jag, om jag hade varit på Lehman Brothers så hade jag blivit av med jobbet och fått sluta säkerligen, för de la ju ner. Men på SE-banken så det som jag gjorde lades ner och jag fick ett annat jobb istället. Så att i princip så kände jag att jag valde rätt och det känner jag fortfarande.
Ja.
Men hela finansbranschen påverkades väl av krisen liksom, att det var...
Ja, vad är lärdomen? Vad, ja. Är, liksom, vad tog du med dig från? För att en, liksom så här, nu börjar det bli färre och färre som har varit med liksom, med IT-bubblan eller finanskrisen. Vad lärde du dig då?
Ja, alltså det var ju extremt intressanta dagar kan man ju säga. Eller liksom hela den perioden var ju väldigt rörig. Jag skulle säga så här, det mest intressanta var ju att hur nära ändå hela systemet var att falla ihop. Och hur, jag menar, jag kommer ihåg konversationer som vi hade då på den tiden då, i Sverige eller på SE-banken. Som
så här, köp guld och ammunition.
Nej, hur många dagar har systemet kvar egentligen då, innan i princip allting faller, innan bankerna blir illikvida, innan de inte har pengar. För de har ju alltid en viss del av sin belåning i korta overnight-räntor, eller overnight-lån då. Och i princip så det var ju några dagar där som sen kom ju Riksbanken in också, som alla kommer ihåg kanske, och lånade ut väldigt mycket pengar till alla banker och egentligen då säkrade upp systemet. Men hade det gått några dagar till så kanske några banker hade fallit.
Mm.
Och det tror jag är väldigt få som tänker på idag. Att nu å andra sidan är bankerna väldigt välkapitaliserade. Så det är något väldigt positivt just nu 2022 och 2023 här. Att bankerna står ju väldigt säkra. Och just det är ju hela den förändringen, alltså hela den regleringsförändringen som har skett sedan dess. Som är anledningen till att de är så välkapitaliserade som de är idag. Och det är ju därför vi inte... Det hade varit mycket värre. Det kunde varit som på den tiden igen då. Att de inte hade haft någon extra likviditet. Nu har de det. De har jättemycket kapital.
Mm. Ja, men det är skönt att du säger det. För det man kan höra annars där ute liksom i media. Så att, ja, men så var det kris och sen så gick vi vidare och ingen lärde sig någonting. Men så är det ju inte.
Nej, inte det liksom GFC, Great Financial Crisis, Global Financial Crisis. Men den har ju definitivt satt en massa spår i regleringar och hur centralbanker tänker och reglerare tänker.
Mm. Mm. En fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster är så här, vilket är det sämsta rådet du har hört i finansbranschen eller sämsta finansiella rådet?
Sämsta rådet. Ja, alltså att det sämsta man kan göra är att antingen tro att någonting är 100% säkert. Liksom. Att det här, jag har läst den här analysen eller jag har hittat den här datan och jag vet vad som kommer hända. Alltså det kan ju finnas allehanda strategier som folk visar upp alltså, och kommer med och säger kolla här vad jag har hittat, det här kommer gå bra, det är 100% säkert, det finns ingen risk här. Det är väl egentligen där som det faller ihop skulle jag säga, för då tenderar du att ta alldeles för stora risker. Det finns ett stort fondbolag som vi jobbar en del med som har interna psykologteam då, och i alla fall ett sånt, och där en av de här har då mätt hit ratio eller avkastning på förvaltares interna förvaltares då, positioner, och jämfört det med hur pass säkra de är på positionen. Och då kan man se att för den datan, det företaget och allt det där, men det är ett stort företag, så kan man se att någonstans från 0% säkerhet upp till 60% säkerhet positionen, där ökar avkastningen och vi toppar någonstans 60-70. Sen så vänder den ganska kraftigt neråt. Och är du 90-100% säker på att du tjänar pengar, så har du ofta ganska dålig avkastning på det. Det är någonting du missat helt enkelt.
Ja. Vad spännande.
Ja, men det är mycket sens. Jag tänkte på den här Björn Natthikus bok så här, jag kan ha fel. Mm. Jag tycker det är så här fantastisk titel på en så här, jag kan ha fel. Men apropå det, boktips, har du någon så här, om du skulle rekommendera, det kan vara vilken bok som helst, något som du har läst som har varit bra på sistone. Kan vara finansbok, kan vara skönlitterärt.
Ja, vad ska jag säga då? Det var faktiskt svårt. Jag kommer liksom inte riktigt ihåg dem. Jag måste titta igenom mitt nattduksbord här och se vad de hette, de här böckerna. Men det har varit mest managementböcker för mig på senaste tiden faktiskt. Så att jag har nog ingen...
Du får återkomma.
Ja,
får
exakt.
Då kan jag säga, senaste tipset vi fick där var Purple Cow. Var från en annan fond för att, som handlar just om så här lite management och framförallt marknadsföring, försäljning. Som det hade tydligen på fondbolaget sen har blivit obligatorisk läsning för alla. Men Pontus, jag tänkte säga så här, ett fantastiskt stort tack för att du har tagit dig tiden. Ett fantastiskt stort tack för det jobbet som du och dina kollegor gör. Att vi är många nöjda andelsägare och även till och med jag tänkte säga, vi som har kommit tillbaka efter en session, och jag tycker att ni gör ett fantastiskt stort fantastiskt bra jobb, så att, tack så hemskt mycket.
Tack.
Kul att höra, tack själv. Och jag har mina egna PPM-pengar där också, kan jag säga.
Ja, men vad bra. Ja. Och jag hoppas att vi kanske får återkomma i framtiden och ställa fler frågor. Det kändes som att vi hade kunnat prata ganska mycket mer.
Ja, absolut. Det finns mycket att prata om. Kul att få med.
Tack så mycket.
Tack.